God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Producent och tekniker för programmet är jag, Ulf Gustafsson. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och vi har kommit till del 60. Det här är den sista bibelförklaring för den här terminen så att säga. Vi tar lite sommaruppehåll och så kommer sändningarna tillbaka igen den 29 augusti. Då också bibelförklaringarna i Värnamo kyrka börjar den 23 augusti, en tisdag, klockan 18.30. Alltså här då, Håkan Sundliden.
Vi är på det 23 kapitlet i Matteus evangeliet och tanken är att vi ska göra färdigt det. Därför att då har vi gjort färdigt ett avsnitt kan man säga. Jo, det är ju ett avsnitt som börjar i det 21 kapitlet. Man kan säga att kapitel 20, ja i och för sig från kapitel 21 och så resten av Matteus evangeliet är ju ett enda avsnitt. 21 till och med 28, eftersom det handlar då om, det är ju stilla veckan. Sista veckan när Jesus är i Jerusalem. Sista veckan han är med oss här på jorden i sin gärning här på jorden. Han rider alltså in i Jerusalem i det 21 kapitlet. Sen så finns det en vers i det, nu ska vi se här, i en vers här där det står: välsignad var han som kommer i Herrens namn. Nu ska vi se, där är den nionde versen. De som ropade när Jesus rider in i Jerusalem: Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Och sedan så ser ni hur det 23 kapitlet slutar. Det slutar nämligen med samma ord. Vers 39: hädanefter, eller härefter, ska ni inte se mig förrän ni säger: välsignade han som kommer i Herrens namn. Och det där stilistiska greppet kallas för en inklusio, alltså man inkluderar ett större avsnitt och markerar på det sättet att de här, texten som finns emellan de här verserna, det hör ihop på ett särskilt sätt. Och det som ryms då mellan ramarna här, det är ju slutuppgörelsen som Jesus har med de skriftlärda, med fariseerna. Eller egentligen ska man kanske säga som så att det är en slutuppgörelse med hela den här världens sätt att tänka. För vi har ju så många gånger strukit under det här, och jag tror inte att man nog kan stryka under eller tala om det, att det finns två olika paradigm, två helt olika världar som möts när Jesus kommer ner på jorden. Dels det som vi presterar utifrån våra förutsättningar, utifrån den fallna världen. Det kallar jag ibland för det gamla paradigmet, det gamla grundmönstret, den gamla skapelsen. Och sen å andra sidan, när Jesus kommer med himmelriket och tränger in i denna världen. Och så blir det en överlappning av det gamla och det nya. Men det blir ju också en våldsam konfrontation. Och det är den konfrontationen som kommer till uttryck här i kapitel 21, 22 och 23. Och nu är det de skriftlärde som råkar ut för den här uppgörelsen. För de blir som prototyper för det gamla. De är ju det gamla religionens ledare så att säga. Men egentligen så har det ingenting med fariseer eller skriftlärde att göra i den meningen att de skulle vara sämre människor än någon annan. Utan det är bara det att de representerar den gamla mänskligheten. Så också vår tids gamla människor, vår tids människor som inte lever i den heliga ande, drabbas ju lika mycket av de här veropen. Det är verop över hela den gamla skapelsen. Och det är viktigt att man ser det, för det har man inte alltid tänkt i de banorna. Utan ofta har man tänkt, ja det var judarna som fick för det där. För nu är det nya Israel och nu är det kyrkan och hedningarnas tid. Och så har man spelat ut dem emot varandra, de etniska folkgrupperna. Men det var ju inte vad Jesus hade tänkt sig. Utan det är som sagt det gamla sättet, livet utan Gud och utan Jesus å ena sidan, och livet med den uppståndne Jesus i den helige ande å andra sidan. Det är där vi ska ha motsättningarna. Och den här slutuppgörelsen, den trappas upp på ett sånt sätt så att när vi kommer till det 23 kapitlet så har vi de 7 veropen som ni gick igenom förra tisdagen. Och de 7 veropen, de svarar emot de 8 saligprisningarna i bergspredikan. Så de här väger upp varandra eller ska spelas ut emot varandra på det sättet att när Jesus talar i bergspredikan och säger saliga är ni som är fattiga i anden och så vidare. Saliga är ni som är saktmodiga och ödmjuka. När han salig förklarar så salig förklarar han ju sina lärjungar, det är de han talar till. Han markerar alltså, ni är saligare för att här börjar någonting nytt. Och här då motsvarigheten i 23 kapitlet, veropen. Det är ju veropen över det gamla. Så det som sker här i Matteus evangeliet och i evangelieberättelsen överhuvudtaget, det är alltså att det nya föds, det nya paradigmet där människor salig förklaras i tron, i efterföljelsen på Jesus Kristus, och sedan samtidigt ett verop över alla de som inte tar emot Jesus Kristus, den gamla skapelsen som går under. Så någonting nytt föds och någonting gammalt begravs. Och då förstår ni att det här med veropen inte bara är någonting för att Jesus har vaknat på fel sida den här morgonen. Eller att han var allmänt förtretad över fariseerna eller någonting sånt. Utan det här är insatt i ett mycket, mycket större sammanhang. Det är en uppgörelse. En slutuppgörelse. Och det 7:e veropet, det har vi alltså i vers 29. Där skulle jag vilja att vi stannade till lite extra och fördjupade det. Då säger Jesus, ve er skriftlärda och fariseer, ni hycklare. Ni bygger profeternas gravar och pryder de rättfärdigas minnesstenar. Och säger, om vi hade levt på våra fäders tid, då skulle vi inte ha varit med om att utgjuta profeternas blod. Därmed vittnar ni om er själva. Att ni är söner till dem som mördade profeterna. Fyll då också ni era fäders mått. Så Jesus ger sig på den tidens sed att bygga minnesmärken. Resa gravar och minnesstenar över de profeter som hade fått lida martyrdöden. Till och med en sån som Herodes den store. Han var ju inte någon efterföljare till Jesus precis. Det var ju han som försökte, eller hans far var det väl som försökte. Nej, det var han som försökte mörda Jesus när han föddes. Han ställde in sig hos det judiska folket på ett sånt sätt så att han byggde minnesstenar över profeterna. För att liksom ställa in sig hos judarna. Men Jesus, han bejakar inte att man bygger de här minnesmärkena. Han associerar inte att det vore något ärebetygelse att de byggde det här, utan han associerar med att de är barn till de som har mördat de här profeterna. Alltså en helt annan association. Och det var ju inte vad de som hade byggt det hade tänkt. De hade väl snarast tänkt sig att de skulle komma undan det där och liksom inte ville ha med mördarna att göra. Men här är det precis tvärtom. Och sen så lägger han till i vers 31 eller 32. Fyll då också ni era fäders mått. Era fäder som har börjat att mörda profeterna som Gud har sänt till er. Fyll då, uppfyll nu era fäders mått. Underförstått, genom att mörda mig, den sista profeten. Så är allting fullbordat sen. Så att det är en stark utmaning till dem. Om de begrep vad Jesus egentligen sa där i vers 32, det ska jag låta vara osagt. Men så blev det i alla fall. Och i och med det så när de mördar Jesus så avslutas ju det gamla paradigmet. När Paulus talar om de här sakerna då kallar han Jesus för den sista Adam. Den första Adam, alltså Adam och Eva. Adam på hebreiska betyder människa. Adamad är alltså mänskligheten. Och från Adam, den första Adam, så kommer hela mänskligheten. Och sen kommer vi till Jesus som kallas för den sista Adam. Så han är den sista Adam i den meningen att när han dör på Golgata kors, då dras ett streck över hela mänskligheten. Då läggs hela den gamla skapelsen till ända. Då korsas hela den gamla skapelsen över. Då korsfästs hela den gamla skapelsen på Golgata kors. Sen att det är människor som har fötts efter det att Jesus har levt uppstått, det har liksom ingen betydelse. Det är inte en kronologisk mening som Jesus är den sista Adam. Inte geografisk eller rumslig mening, utan en teologisk mening. Han gör det för hela mänskligheten och avslutar hela mänskligheten. Och det var ju också hans kallelse. Att han skulle komma in i den gamla mänskligheten, leva tillsammans med oss, född av kvinna, ställd under lagen, säger Paulus. Och så dör han som den sista människan. Och när han uppstår, då kallas han för den andra människan, eller den nya människan. Då är han den förstfödde i den nya skapelsen. Och efter den förstfödde, efter Jesu uppståndelse, kommer sedan alla de som tillhör Herren. Så det är i hög grad en avslutning med Jesu död som vi har framför oss här i kapitel 26-27 framför allt. Och en uppståndelse. Det gamla paradigmet slutar och det nya kommer till. Jag var igår faktiskt tillsammans med mina föräldrar hos Eva Spångberg och hälsade på där. Mina föräldrar var här över helgen. Och de bodde på Hjälmsyrstiftelsen, så vi var ute där och åt lite mat och så åkte vi över till Eva. Och där har ju varit en storm precis som här. Hon har drabbats där lika mycket, eller drabbats där också som vi. Och bland annat så var det en oxel som hade fallit som Eva har tagit tillvara på. Då har hon gjort som så att hon har avbildat skapelsen genom att ta den här ganska tjocka oxen. Och så kapat bitar bara rakt av, inte mer än 4-5 centimeter, så har de fått en rund platta. Och har de kapat av 8 stycken sådana. Och så hade hon målat skapelsen och satt upp på väggen 8 stycken tavlor i rad, eller rättare sagt 7 stycken plus en. Och på den första så var det dag 1 i skapelsen. Runda träplattan där, den var målad helt och hållet i svart. Och så var det en liten spricka ner, så som det kan bli, vet ni, i de här i trästammarna, ett V som gick ner, och det hade hon målat guld. Så att det bröt skapelsens ljus fram i den första. Den andra dagen så var det, ljuset hade brutit fram och det var blått och det var grönt och det var klart gult. Den tredje dagen, vad det nu var för något, det kommer jag inte ihåg vad som skapades varje dag. Så fjärde dagen, femte dagen, sjätte dagen och sjunde dagen. Och man står och tittar på det här, så det är fantastiskt vad man kan göra med lite målarfärg och en rund träplatta. Så varje dag talade starkt, så kom man då till den åttonde dagen. Och den åttonde dagen, den var målad på ett sånt sätt, så det var ganska mörka färger. Och det var blodsfärgad också på den mörka bakgrunden. Och så var det ett antal spikar. Alltså det är ju, åttonde dagen var alltså korsfästelsescenen. Och det blev lite beklämmande på ett sätt. Därför att från första dagen så hade ljuset brutit fram. Och så hade skapelsen vuxit fram och så kom man då till den åttonde dagen som var alltings avslutning. Jesus Kristus, hans död på Golgata kors. Man kunde inte se, tyckte jag, så mycket på den här åttonde tavlan utav uppståndelsen. Men det ligger där i samma paket ju. Det här är ju mysteriet. Att Gud på en och samma gång avslutar och så gör han någonting alldeles nytt. Som är helt annorlunda. Och det gör han i Jesus Kristus, i hans död och i hans uppståndelse. Det här kosmiska dramat som finns i de här verserna och som man kanske inte först ser, men som växer ju mer man fördjupar sig i texterna och man jämför med andra texter och öppnar upp de olika verserna, desto tydligare kan man se det. Ni ser här att i 24 kapitlet där lämnar Jesus templet. Och så säger han till dem i den andra versen: ni ser allt detta, här ska inte lämnas sten på sten, allt ska brytas ner. Det är ju samma sak där, att det är det gamla som ska brytas ner, det gamla som ska försvinna. Jag hörde en fantastisk utläggning av den versen, dock inte i det här sammanhanget, i Matteus kontexten utan i Markus. Om ni tittar i Markus evangeliet kapitel 12 och 13, så finns i slutet på 12:e kapitlet en liten berättelse instucken som inte finns i Matteus evangeliet. Men sammanhanget är detsamma. Den lilla berättelsen som jag tänker på här, det är änkans skärv. Ni känner till den berättelsen förmodligen. Det här är alltså också den sista veckan. Och ni ser att i det 13:e kapitlet vers 1 och 2 så har ni samma verser som de som jag läste i Matteus evangeliet. Jesus säger där i vers 2: du ser dessa stora byggnader, här ska inte sten lämnas på sten utan allt kommer att brytas ner. Men det som händer precis innan är alltså att Jesus sitter, om vi tittar i 12:e kapitlet vers 41. Han sitter mitt emot offerkistan och ser hur folk lägger pengar i den. Många rika ger mycket och en fattig änka, hon la ner 2 små kopparmynt, några ören står det ju. Så kallar han till sig sina lärjungar och säger till dem: amen säger er, denna fattiga änka lade dit mer än alla de andra som lade något i offerkistan, och så vidare. När du har lyssnat till utläggningar av den berättelsen, så skulle jag tro att du har hört utläggningar som säger att hon gav verkligen utav sitt hjärta och därför är hon ett föredöme. Eller en utläggning som säger: hon gav allt vad hon ägde och hade, de 2 sista skärvarna, och så ska vi också göra, vi ska ge allt. Och så framstår den här änkan som ett stort föredöme för alla oss andra. Men om du nu tittar på det stora kosmiska sammanhanget och ser vad som står här egentligen, så får du nog börja, det ska man alltid göra när man läser texter, se liksom vad står precis innan och vad står precis efteråt. Och precis innan så står det i vers 38, som också är avslutningen på Matteus 23. Det är de här veropen och uppgörelsen med de skriftlärda och fariseerna. Det står i Markus 12:38: akta er för de skriftlärda. Och varför ska man akta sig för dem? Ja, det står bland annat i vers 40. De äter änkorna ur husen. De rövar ifrån änkorna. De tar det sista änkorna har ifrån dem. Sen kommer då berättelsen om den fattiga änkan som ger de här skärvarna. Och sen när de går därifrån i 13:e kapitlet, då säger lärjungarna: se vilka stenar och vilka byggnader. Och Jesus säger: du ser dessa stora byggnader, här ska inte lämnas sten på sten utan allt kommer att brytas ner. Alltså det handlar om templets förstörelse, det gamla paradigmets avslutning. Och det handlar här om veropen och domen över de skriftlärde som lurar av människorna pengar. Och plötsligt så är den här fattiga änkan inte ett föredöme, utan hon är en lurad människa. De har lurat av henne de sista örena. Och hon är alltså, om uttrycket tillåts, dum, som ger pengar åt en byggnad som inte kommer att lämna sten på sten bara några år senare. Hon investerar sina pengar på fel ställe. Det är sammanhanget. Och då förstår man ytterligare hur de här skriftlärda och fariseerna måste ha känt sig. När de hängs ut på det här sättet. Som sådana som lurar av änkorna de sista skärvarna. Och så blir det ett verop över dem. Den gamla skapelsen. Det kan ju ge anledning för oss också att tänka efter vart vi skänker våra pengar någonstans. Om vi investerar i Guds rike eller om vi investerar på fel ställe. Vi ska ju inte investera pengarna i någonting som, där inte sten på sten kommer lämnas kvar, utan allting är dömt att gå under i alla fall i slutändan. Utan vi ska se till att vi ger det på ett sådant sätt så att Guds rike kan spridas. Tillbaka till Matteus evangeliets 23 kapitel. Jag såg att det fattades förresten en vers i 23 kapitlet, vers 14. Ser ni vilken vers det är som fattas där? I alla fall är det så i folkbibeln att den står utskriven i noten. I den 13 versen står det: "Ve er skriftlärda och fariseer, ni hycklare. Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in, och de som försöker komma dit hindrar ni att komma in." Och så står det i noten: "En del handskrifter tillägger: Ve er skriftlärda och fariseer, ni hycklare. Ni äter änkorna ur husen och ursäktar er med långa böner. Därför ska ni få en så mycket strängare dom." Det är alltså just den berättelsen som inte har kommit med där. Då kan man ju fråga sig, varför inte den kommit med? Ja, det kan ju vara många förklaringar eller enkla förklaringar. Men jag vet inte ens om Matteus hade med den själv ifrån början. För att när Matteus skriver ner, så skriver han väl ner sitt evangelium i omgångar. Han skriver ner det en gång väldigt, på ett väldigt tidigt stadium, och sen kanske 10 år senare kompletterar han det, utvidgar han berättelsen. Sen ytterligare något år senare så lägger han till lite, och så blir det en sorts slutredaktion. Och vad han tar med och inte tar med, det är väl upp till honom, kan man tycka. Det behöver man ju inte ha några kritiska synpunkter på, utan det är ju bara så. Sen är det ju så också att originalrullen, det som Matteus skrev, slutversionen, den finns ju inte bevarad. Av det enkla skälet att man inte hade arkivsäkert bläck på den tiden. Utan det försvann ju texterna efter ett tag. Så att dels så skrev man om genom att skriva av förnyade rullen. Och dels så skrev man ju om i den meningen att man kopierade så att den kunde skickas till olika församlingar runt om Medelhavet. Så det betyder att när vi hittar skriftrullar så här i efterhand, då hittar vi fragment. Och vi hittar delar av det. Och sen är det forskarnas sak då att plocka ihop det här och jämföra och sätta ihop det så att man kan rekonstruera den ursprungliga rullen. Och då har man alltså inte tagit med den versen, den 14 versen. Av det skälet att den 14 versen har förmodligen funnits i en rulle som man har bedömt inte vara lika ursäker som en annan rulle som man då använt sig av. Man har haft en annan rulle där den 14 versen inte har funnits med. Men den vet man att den är äldre, den är ursprungligare än den där andra. Och då måste man ju välja. Och man är inte så klåfingrig så att man plockar ifrån olika rullar och sätter ihop hur som helst. Utan man tar de textfynden som man anser mest tillförlitliga. Och då har den 14 versen inte ansetts som mest tillförlitlig och därför inte kommit med där. Men å andra sidan, det är tydligen på gränsen, för det finns ju med i en not. Och man skulle kunna tänka sig att andra översättare har tagit med den. Det ska jag låta vara osagt just nu. Men det är alltså en avvägning som man har gjort där. Vi försöker alltså lyfta fram det här lite större kosmiska dramat. Avslutningen av det gamla. Det gamla som representeras av översteprästerna och fariseerna och de skriftlärde. Ja, utav själva templet i all sin ståtlighet. Vi över prästerskapet och över templet, där ska inte finnas sten på sten. Det är ju slutdomen. Och fullbordet av ett Golgata kors. Nu ska ni se något intressant här. Nämligen i vers, ja, vi kan läsa vidare ifrån vers 34. Jesus säger: "Därför sände jag till er profeter, visa män och skriftlärda. Somliga av dem ska ni döda och korsfästa, andra ska ni gissla era synagogor och förfölja från stad till stad. Så kommer över er allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden, från den rättfärdige Abels blod till Sakarias, Barakias sons blod, honom som ni mördade mellan templet och altaret. Amen säger er, allt detta ska komma över er, över det här släktet. Alltså allt det blod som utgjutits från Abel till och med Sakaria. Och Abel var ju den första. Det var ju Abel och Kain, Adams och Evas söner, där Kain slog ihjäl Abel. Han var den första martyren. Och Sakarias räknas som den sista. Och då kan man undra hur det kommer sig. Och då får vi slå upp i andra krönikeboken 24. Andra krönikeboken 24. Där har vi berättelsen. Med början på vers 20. Men Sakaria, prästen Jojadas son, hade blivit beklädd med Guds andes kraft. Han trädde fram inför folket och sa till dem: så säger Gud, varför överträder ni Herrens bud? Det kan inte sluta lyckligt. Eftersom ni har övergivit Herren har han också övergivit er. Då sammangaddade de sig mot honom och på kungens befallning stenade de honom på förgården till Herrens hus. Kung Jojas tänkte inte på den kärlek som Jojada, Sakarias far, hade bevisat honom, utan dödade hans son. Och i sin dödsstund sa Sakaria: Herren ska se detta och utkräva hämnd. Det är det som Jesus nu knyter an till. Ni som dödade allt ifrån den rättfärdige Abel, den första av alla martyrerna, till den Sakaria, den sista av alla martyrerna. Och så kommer Sakarias ord: Herren ska se detta och utkräva hämnd. Det är ju då knyter ju an till hela kapitel Matteus 23 och 24. Här ska inte lämna sten på sten. Det är det som är så att säga hämndakten som kommer där. Så också den negativa sidan utav profetierna uppfylls. Hämnden går när Jesus dör på Golgata kors. Då kanske du undrar hur det kan vara den sista utav profeterna. Och det är ju en bra undran. Det är nämligen så att i den hebreiska bibeln, det som bara kallas för skrifterna i gamla eller i bibeln eller i nya testamentet. Jesus talar ju om skrifterna. Vi kallar det för gamla testamentet, men judarna själva kallar det inte för gamla testamentet. Utan på hebreiska så heter den hebreiska bibeln Tanakh. Och Tanakh, det är egentligen tre bokstäver. Tau, som är Torah. Och En, som är Nevi'im. Och Nevi'im eller Navi, det är profeterna. Och K, Keturim, som betyder skrifterna. Alltså den hebreiska bibeln är Torah, Nevim, Keturim, lagen, profeterna och skrifterna. Tanakh, så heter det. Och lagen, det är de fem Moseböckerna. Och profeterna, det kanske man inte känner till, men de står inte i samma ordning nämligen i våra biblar. Men profeterna är, de brukar man dela i två grupper, de förra och de senare. Och till de förra hör alltså Josua, Domarboken, Rut, Samuelsböckerna, Konungaböckerna. Och till de senare profeterna hör Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel och så de 12 små profeterna. Och resten är skrifterna. Det vill säga Esra, Nehemja, Ester, Jobb, Saltaren, Ordsboken, Predikaren och så vidare. Och den här tredelningen svarar emot själva Tanakhs tillkommelse. Så att först skrevs de skrevs de fem Moseböckerna. Det är själva kärnan så att säga i Tanak. Och det var ju de som saddukeerna ville att allting skulle gå tillbaka till. De tyckte att det hade en större auktoritet än vad profeterna och skrifterna hade. Det var därför de inte kunde tro på uppståndelsen. Sen senare så är alltså profeterna tillkomna, och sedan till sist, om vi tänker kronologiskt, så är skrifterna tillvaratagna och tillagda till alla de här skrifterna. Och nu ska ni höra, vilka är då de sista böckerna i Tanak? Ja, de första är Moseböckerna, första, andra, tredje Mosebok. Men vilken är den sista boken i judarnas Tanak? Svar, andra krönikeboken. För första och andra krönikeboken är en sammanfattning av hela den judiska historien. Det märker ni om ni läser den. Och den är placerad sist. Och därför så kommer Zakaria här i andra Moseboks 24 kapitel. Han som nu blir mördad. Han kommer alltså i slutet på Tanak som den sista av profeterna. Och nu ska vi se vad som händer sedan om vi bläddrar vidare. Ni är fortfarande kvar i andra krönikeboken. Så kan ni se här, vi bläddrar vidare och tittar bara på överskrifterna. Och vi kommer till kapitel 27, vi kommer till 28. I 28 kapitlet, 29 kapitlet är det. Så står det, nu har jag överskrifter här över de olika textavsnitten. Men överskriften till 29:3, det är templet renas och återinviks. Här finns nu anknytningar till Matteus sätt att skriva. För det Jesus gör är att han kommer att rensa templet. Och han kommer att återinviga templet med ett annat tempel. Om vi bläddrar vidare så kommer kapitel 30, påskhögtiden. Som ju fullbordas i den påsk som Jesus firar. Där Jesus själv är påskalammet. Det är han som slaktas. Det är då de lämnar den gamla skapelsen. Hans blod som räddar oss ut ur den gamla skapelsen. Som tar oss in i det nya som väntar. Kapitel 31. Reformarbetet fortsätter. Och så kommer vi till kapitel 34. Och nu är vi i avslutningen alltså på Tanak. För nu är det bara ett par tre kapitel kvar. Då står det att Josia blir kung i Juda. Josia, vad heter det på hebreiska? Heter Joshua. Yeshua, det är samma namn som Jesus. Han kommer här nu på slutet. Och han är kung i Juda. Han hittar lagboken i slutet på, eller i mitten där, på 8 versen i 34 kapitlet. I vers 29 så upprättar han förbundet som är att lyda Herren. Han firar påskhögtiden i kapitel 35. Kapitel 36 är då det sista kapitlet. Och då ser ni i vers 14. Där har du överskriften Jerusalems fall. Så avslutas alltså Tanak. Och nu är det som om Matteus avslutar på samma sätt när han berättar vad som hände med Jesus. Och hur Jesus uppfyller det gamla, det ofullbordade förbundets skrifter. Och så kan vi se de allra, allra sista verserna i Tanak. Vers 23. Så säger Koresh, kungen i Persien. Herren, himmelens Gud, har givit mig. Alltså i vers 23. Herren Gud har givit mig alla riken på jorden. Och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Den bland er som tillhör hans folk må bege sig dit upp och hans Gud ska vara med honom. Här har ni ju flera anknytningar. Herren har givit mig alla riken på jorden. Det är ju så Jesus avslutar sin undervisning i Matteus. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Likaså det här, han har befallt mig att bygga ett hus. Det är ju Jesus Kristus som säger, jag ska bygga min församling. Det gamla templet, där ska inte lämna sten på sten. Men det nya templet, det är ju han själv, det är hans egen kropp. Det är den nya församlingen som byggs. Som byggs i den helige ande. Som byggs i gemenskapen med den uppståndne. den bland er som tillhör hans folk, ekklesia, som har kallats att höra honom till, ska bege sig dit. Och Gud ska vara med honom. Gud ska vara med honom. Det är de sista orden i Tanakh. Men det är också det första ordet i Matteus evangeliet och det sista ordet i Matteus evangeliet. För hur slutar Matteus evangeliet? Och det slutar med att Jesus säger: jag ska vara med er alla dagar. Och hur börjar Matteus evangeliet? Jo, det börjar med att Maria ska föda en son. Hon ska ge honom namnet Joshua eller Yeshua. Eller Immanuel. Gud är med oss. Så hela Matteus evangeliet blir så att säga som en sorts utläggning av de sista verserna här i andra krönikeboken. Det blir avslutningen nu i kapitel 21, 22, 23 i Matteus evangeliet. När Jesus dör på Golgata kors och korsfäst, så korsas allt det gamla över. Och någonting helt annorlunda kommer. Och det helt annorlunda kommer, inte bara i uppståndelsen utan redan i Jesu undervisning, så vinner det intrång i våra hjärtan. Det börjar när hans ord får fäste i våra hjärtan. Då sås Guds rike in i vår gemenskap och det börjar växa. Och därför kan Johannes säga, om man uttrycker på johanneskt sätt, att vi har övergått från döden till livet. Vi är medborgare, säger Paulus, för uttryckare paulinst, inte i den här världen utan i den himmelska världen. Vi har medborgarskap i himmelen. Någonting nytt har börjat ibland oss. Så det är stort det som sker här. När alltså Matteus evangeliet avslutas i det 23 kapitlet med de verserna som vi har sett här, vers 36 till exempel: allt detta ska komma över det här släktet, så är det alltså en sorts, man stryker under avslutningen på Tanakh, andra Moseboks 36, eller andra krönikebokens 36 kapitel. Templet blir rensat. Templet blir ett ödelagt hus. Det gamla ödeläggs. Så att genom att Matteus här i 23:35 hänvisar till Zakarias, Barakias sons blod, så hänvisar han till andra krönikeboken, och som slutar med det där hämndordet. Och samtidigt så lägger han grunden för framtiden, nämligen det nya templet som ska byggas i den helige ande. Man kan säga så här att vi har ju ofta svårt att förstå Guds straffdomar, Guds verop, hur Gud kan handla på det här sättet, hur han kan utplåna den gamla skapelsen på det sätt som han gör. Och därför så tycker jag att ni ska lägga särskilt märke till i slutet på 23 kapitlet det vemod och den sorg som Jesus samtidigt ger uttryck för. Det finns ingen glädje i de här veropen. Det finns ingen glädje över den hämnd som äger rum. Utan det här utplånat över det gamla, det är helt enkelt ett utplånade av en skapelse som inte håller måttet. Och som aldrig kommer att kunna hålla måttet. Och som kommer att sluta på det här sättet under alla omständigheter. Men när Jesus har kommit dit här att han känner sig nödgad att tala ut det. För nu är det inte tid att tala i gåtor längre. Utan han talar ut det här. Då gör han det med vemod. Och han gör det med sorg. Och du kan titta till exempel i vers 37. Andra halvan där. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se ert hus, alltså templet, kommer att stå öde. Jag säger er, här efter ska ni inte se mig för ni säger: välsignade han som kommer i Herrens namn. När Jesus säger de här slutorden här, så gör han det på fyra sätt i de sista verserna. Jag ska visa vilka fyra ställen jag menar. Han fäller den här domen dels på två som vi tycker negativa sätt, men också på två stycken positiva sätt där han visar sitt deltagande. Och det första sättet han säger det på, det är i vers 33. Då han återknyter till Johannes Döparen som påbörjade det här ordet. Ni känner igen det. När Jesus säger, ni ormar, ni huggorms yngel, hur ska ni kunna undgå att dömas till Gehenna? Det är den första så att säga, uppgörelsen som Jesus gör. Det andra som jag tänker på, det är det 24 kapitlet vers 1. Där det helt enkelt står att Jesus lämnade templet och var på väg ut. Han vände ryggen åt templet som nu ska stå och ligga öde. Och han går därifrån. Lika triumferande som det hade varit i 21 kapitlet när han går dit. Lika vemodigt är när han vänder det ryggen och går därifrån. Och det andra då som jag redan har nämnt är alltså i vers 34 och 37. I 34 står det, vi kan ta 37 först. Det har jag redan läst. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni vill inte. Där ser ni hur han också uttrycker en slutuppgörelse. Men där känner ni av mera utav hur Jesus själv känner det. Och likaså ordet i vers 34. Därför sänder jag till er profeter, visa män och skriftlärda. Somliga av dem ska ni döda och korsfästa och så vidare. Vad är det han säger egentligen? Ser ni vad han säger? Han säger att efter sin död och uppståndelse så ska han fortsätta att sända till dem profeter, visa män och skriftlärda. Därför sänder jag till er profeter, visa män och skriftlärde. Somliga av dem ska ni döda och korsfästa. Andra ska ni gissla era synagogor och förfölja från stad till stad. Jag vill att vi ska lägga märke till det av det enkla skälet att det är inte rätt att säga att Gud har övergivit sitt folk, det judiska folket. Utan här ser ni att Gud fortsätter att besöka sitt folk. Han fortsätter att sända profeter. Man har ju till och med utlagt det, och det ska vi komma när vi kommer till det 28 kapitlet. Men man har ju till och med utlagt det här ordet, gå ut och gör alla folk till lärjungar. På följande sätt, nämligen att det skulle betyda, gå ut och gör alla folk utom judarna till lärjungar. Så har man tolkat det. Men alla folk, det inkluderar också judarna. Och lika lite som Gud och Herren Jesus själv glömmer sitt folk, utan fortsätter att stå fast vid sitt förbundslöfte och fortsätter att sända profeter och skriftlärare till dem, lika mycket som han fortsätter att sända missionärer till Israel, lika mycket ska vi känna för och fortsätta att bedja för och välsigna det judiska folket. Jag hade några anteckningar, tyvärr så fick jag inte med mig dem, ser jag, från kapitel 25, 26, 27. Det som vi har framför oss alltså, där det står just uttrycket alla folk. Nu kommer jag inte ihåg som sagt var det var någonstans, så att jag får nog lämna det därhän. Jag är rädd för. Men det ska stå åtminstone på två, kanske tre och fyra ställen uttrycket alla folk. Och där ser man ju också att man med lätthet läser in också det judiska folket. Så Herren har ett hjärta för sitt folk. Och det här säger vi fastän han nu i de här veropen. Han har kallat de skriftlärda och fariseerna för blinda fem gånger i de här veropen. Och han har kallat dem för hycklare vid sex olika tillfällen. 11 gånger har han liksom bara strukit streck över dem och ogiltigt förklarat hela deras gärning. Ni ser i vers 13, det står det: hycklare. Vi är er skriftlärda och fariseer, ni hycklare. Och i vers 15: vi är er skriftlärda och fariseer, ni hycklare. Och vers 23: vi är er skriftlärda och fariseer, ni hycklare. Vers 25: vi är er skriftlärda och fariseer, ni hycklare. Vers 27: vi är er skriftlärda och fariseer, ni hycklare. Vers 29: vi är er skriftlärda och fariseer, ni hycklare. Och då kommer ni ihåg förra gången jag var här för 2 veckor sedan, när jag läste igenom hur fariseerna såg på hycklare. Det var ju det värsta man visste, det var det sista man ville vara. Och så far Jesus ut på det här sättet. Men han säger också vid 5 tillfällen att de är blinda. I vers 16: ve er, ni blinda ledare. Vers 17: ni blinda dårar, vilket är för mer, och så vidare. Vers 19: ni blinda, vilket är för mer. Vers 24: ni blinda ledare, ni silar mygg och sväljer kameler. Vers 26: du blinde farisé, gör först insidan av bägaren ren. De är blinda därför att de är blinda för det nya paradigmet. De har ingen förståelse av vem Jesus är. De ser ju rött när de ser Jesus. De står ju inte ut med att höra vad han säger. Därför att allt det som han säger utifrån det himmelska perspektivet blir ju ett underbetyg till all den nitälskan som de har lagt ner. Till allt detta som de har ansträngt sig för att hålla. Och så plötsligt inte värd någonting och bara blir kallad för hycklare. Det går inte ihop, det är en total konfrontation. Och man kan förstå båda parter. Och därför är det viktigt att förstå att Jesus faktiskt utför någonting här som är Guds främmande verk, brukar det kallas. Nämligen att han avslutar den gamla skapelsen. Han gör slut på den. Och han gör slut på den när han ger sitt eget liv. Den sista av dem. Så de är blinda för honom, och de är ju blinda också i den meningen att även om de gör allt vad de kan för att leva så fint de bara kan, så är de ju inte fullkomliga. De låtsas att de lever som om de vore fullkomliga, men de är ju inte det. Därför att de vill så väl, men deras välvilja blir ju felvänt alltihop, eftersom den inte svarar mot verkligheten. Hur de än anstränger sig så kommer de aldrig att kunna leva fullkomligt. Ska man kunna leva fullkomligt så måste man ta emot det fullkomliga. Det vill säga ta emot den fullkomliga. Ta emot Jesus Kristus och låta honom ta herraväldet över sitt liv. Han är den fullkomliga i mitt liv. Inte jag. Och där tror jag nog att vi har avslutat det 23 kapitlet. Och nu har vi några minuter kvar. Och då ska jag dela med mig av någonting här som jag tror att vi kommer tillbaka till i det 28 kapitlet. Vi har föregripit det lite grann redan nu. Men där säger Jesus: gå ut och gör alla folk till lärjungar. Och det finns en sak som jag har själv brottats med, och jag är inte säker på att jag är helt färdig med det själv ännu. Eller om man någonsin blir det, jag hoppas det. Men det är det här med lärjungaskapet. Är det någon skillnad på kristna å ena sidan och lärjungar å andra sidan? Eller är det samma sak? Ni kanske kommer ihåg att vi vid ett tillfälle, jag tror det var när vi var i Matteus evangeliets 10 kapitel, tog upp det på så sätt att jag visade på en skillnad mellan lärjungarna och apostlarna. För om lärjungarna är en stor cirkel, så är de 12 lärjungarna en mindre cirkel inuti. De är naturligtvis lärjungar de också, men de är apostlar för de har ett särskilt uppdrag. Och där finns det en skillnad på ett sätt, kan man säga, mellan apostlarna och lärjungarna. Och den här delningen, den är lite svår att hantera. Och alltid varit det i kyrkans historia. Därför att å ena sidan så är det ju ingen skillnad på apostlarna och lärjungarna. För att apostlarna, de är ju också lärjungar. Och de är inte för mer än någon annan bara för att de har ett apostoliskt uppdrag. Någon annan har något annat uppdrag och en tredje har ett tredje uppdrag. Det är bara olika uppgifter. Men å andra sidan så är det ju en viss skillnad också. Men är det på samma sätt att man kan vidga cirkeln ännu mer så att man får en ännu större cirkel som man kan kalla för att innanför den är alla de kristna? Finns det kristna som inte är lärjungar? Kanske att det här är lite knepigt av det skälet att vi upplever det så i praktiken idag. För det är ju många som har blivit kristnade, om jag uttrycker det så. Det vill säga både döpta och konfirmerade. Och så kanske till och med går regelbundet i gudstjänster eller oregelbundet för den delen. Och som bekänner sig som kristna. Men kanske inte är lärjungar i den meningen att de lyssnar efter Herrens röst eller studerar Guds ord eller lever i bönen. Ordet lärjunge finns hos evangelierna och i apostlagärningarna. Men det är också de enda ställena där det finns. I breven så finns inte ordet lärjunge. Där är vi lämmade i Kristi kropp och där finns det en del andra uttryck. Så därför så lever den här frågan kvar, tycker jag. Men om vi nu bara håller oss till Matteus, så kan ni veta det. Att ordet lärjunge, som vi har läst många gånger hittills, det finns 73 gånger i Matteus evangeliet. Och det är den enda benämningen på Jesu efterföljare. Det finns ingen annan benämning än lärjungar för de som följer Jesus. Och det är alldeles uppenbart att Matteus menar också att alla kristna är lärjungar. Därför han säger ju det. Det står ju det i slutordet: gå ut och gör alla folk till lärjungar. Det är ju ingen tvekan om det. Vi har med denna dubbelhet i dopgudstjänsten, därför att i dopet i samband med befrielsebönen så ber den som döper, eller säger den som döper, de orden: Jesus Kristus kallar dig nu att vara hans lärjunge. Alltså det är ungefär som att man blir döpt. Och när man blir döpt så tar man emot kallelsen att vara en lärjunge. Man skulle kanske kunna säga att ja, men man tar ju emot lärjungaskapet när man blir döpt. När man blir en kristen så tar man emot lärjungaskapet. Men lärjungaskapet fordrar ju, om jag får uttrycka det så, att man lever i det. För det är ju inte en etikett, va, eller en benämning i den meningen, utan det är ju en livsstil. Lärjungaskapet lever vi så länge vi är kristna. Jag är en lärjunge ännu. Och om 10 år så är jag förhoppningsvis fortfarande en lärjunge. Och så är det med oss alla. Så det kan tänkas att det är olika benämningar, olika infallsvinklar på samma fenomenet att vara en kristen. Men det är tänkvärt. Därför att en lärjunge, det är ju inte vem som helst. En lärjunge var ju på rabbinernas tid, så valde ju lärjungen att ansluta sig till en rabbin. Och man anslöt sig till en rabbin för att lära av rabbinen. Men när man kommer till Jesus och hans lärjungar, då finns det en skillnad. För det första så är det inte lärjungarna som väljer Jesus. Man väljer inte att följa Jesus, utan det är Jesus som väljer dig. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Det är Jesus som kallar. Det är Jesus som uppenbarar för dig vem han är. Och som lägger ner en längtan hos dig att följa honom. När han säger: följ mig. Och då tar du emot och så blir du en lärjunge. Dessutom så blir du en lärjunge på ett annat sätt än de judiska lärjungarna och rabbinerna. Nämligen på så sätt att du är inte ute efter att lära Jesu lära, utan du är, och sen kunna den. Det är inte lärjunge på det sättet, intellektuell mening, utan du är en lärjunge som tar till dig Jesu undervisning på ett sådant sätt så att du gör det till din egen. Du inkorporerar undervisningen i ditt eget liv, tar in den och formas i ditt eget värderingssystem och gör Jesu undervisning till dina egna normer. Du rättar ditt leverne efter vad Jesus säger. Och det är ju någonting annat än att bara lära sig hans lära. De lärjungar, judiska lärjungarna som ville följa Jesus, de lärde sig sin rabbins syn på Tanakh. För det fanns ju många och finns många olika utläggningar och infallsvinklar på skrifterna. Men när vi kommer till Jesus, då kommer inte vi för att lära oss just hans infallsvinkel eller någonting sånt. Utan vi kommer för att inrätta våra liv, och vi tar till oss hans lära, om jag får uttrycka det så, för att vi själva ska vara bevarare och förvaltare av detta och ge det som Jesus har lärt oss, ge det vidare till nya generationer och nya människor. Och vi tar emot Jesu lära, vi lägger inte till, vi drar inte ifrån, utan vi ger vidare evangeliet till våra barn och till våra barnbarn oförvanskat. Så att vi blir redskap i Jesus sätt att göra lärjungar ut genom alla tider och i alla världsdelar. Några sådana ambitioner hade inte de judiska lärjungarna. Men det ligger i att vara en Jesu Kristi lärjunge. Eller för att göra en annan jämförelse. De judiska lärjungarna, de växte upp och de blev mer och mer lika sin rabbin på så sätt att de tillgodogjorde sig hans lära. Och till sist så blev de ju lika mästaren, och de frigjorde sig också ifrån sin mästare och levde sitt eget liv och kanske i sin tur skaffade egna lärjungar. Så är det inte för en Jesu Kristi lärjunge om man läser ordentligt. Vi blir ju, på ett sätt kan man säga att vi blir inte lika Jesus. Vi kan aldrig bli lika honom, utan det är nästan tvärtom. Om man tar detta med att växa till, att vi förminskas ju i vårt lärjungaskap. Det är ju han som växer till och vi som förminskas. Det är inte så att vi frigör oss från Jesus och blir mästare var och en för oss själva där vi skaffar egna lärjungar. Utan det är tvärtom så att vi förblir ju lärjungar. Vi blir mindre och mindre inför honom. Det är hans person som växer till hos oss. Vi blir helt beroende av hans person. Vi frigör oss inte. Vi knyts ännu hårdare till honom. Det som är själva grundvalen för Jesus, mästaren Jesus och dig och mig, det är ju gemenskapen vi har. Inte att vi frigörs, blir färdigutrustade. Exakt tvärtom. Vi knyts till honom. Gemenskapen med honom blir sån att han blir starkare och starkare. Och vi blir mindre och mindre. Vi förenas. Vi går upp i honom helt och fullt. Så de judiska lärjungarna, de knöts till läran och till traditionen som den där rabbinen hade. Men vi knyts till personen Jesus Kristus. Och det är också Jesus Kristus, eller Jesu Kristi person, som ger oss värdet. Vi är inte värdefulla som bara för att vi är lärjungar, utan vi är värdefulla därför att han ger utav sig själv till oss. Han fyller våra liv med sig själv och med sitt innehåll. Amen.
Du har lyssnat till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Bibelförklaring över Matteus evangeliet. Det var del 60 du fick höra. Nu tar vi sommaruppehåll, och nästa gång det kommer sändning blir den 29 augusti då bibeltimman startar igen på måndag klockan 19. Och bibelförklaringar i Värnamo kyrka kan du höra tisdagen den 23 augusti klockan 18.30. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var Ulf Gustafsson. Härefter kommer sändning från Missionskyrkan med deras söndagsgudstjänst.